I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Det känns som att det skuldskepp har liksom gått på grund och nu evakuerar man de där passagerarna som man tycker mest om, de där som man skulle vilja. Liksom, kom du här i livbåten och
du
får flytväst, ja. Men du får bli där och simma om du nu kan nu när du skurit dina stöd, men se nu om du kan simma.
Klockan visar 16 minuter över ett fredag eftermiddag. I studion Sofia Kajander, Freddy Wahlström och undertecknad Joakim Runt. Du har startat ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken. Trevligt att du gör det. Kom ihåg att favoritmarkera oss så blir du varskodd om när det kommer nya avsnitt. Det kommer faktiskt ett personligt telegrambud hem till dig och berättar att nu har det kommit ett nytt avsnitt av Politiken. Nej, jag skojar bara. Tryck på det där hjärta så gör det. Det som vi ska prata mycket om är kommande årens budget som har dominerat den här veckan i politiken. Halvtidsöversyn, hette det så eller vad var det?
Eller granskning tycker jag om.
Halvtidsgranskning.
Ja, att man tittar lite på hur har regeringsprogrammet förverkligat så ska vi ompröva hur vi fördelar pengarna.
Just, vad är det för skillnad på en granskning och en översyn?
Översyn är liksom så lite mer gammalmodigt. Jag förstår bättre
granskning är mer progressivt och
jag
nytt.
Jag skulle säga det. Fråga.
Det som vi vet i alla fall, alltså ännu förra veckan var ju det här landet fullständigt reven upp och låg i remstenen. Helt andra toner den här veckan. Mm. Vi sänker skatter, det blir lite billigare mat och man skrattar hela vägen till riksdagsvalet 2027. Och sen gråtar antagligen de som får ta över då. Men om vi börjar bena lite i den här budgeten, vad går den ut på? Var ska vi börja?
Skatterea.
Skatterea.
Och tillväxtåtgärder.
Mm. Just det.
Det att det kallas halvtidsöversyn betyder egentligen övergången från det att regeringen, det handlar om vilken regering som helst, också Orpos regeringen. Regeringen övergår från att de två första åren har klagat på att vi måste städa upp efter den förra regeringens kaos till att börja göra ett eget kaos som sen nästa regering får ta hand om de två första åren den sitter.
För det har ju varit löfte alltså att man ska få ner den här skuldsättningen och det här låntagandet och det ska bli fart på Finland och så här. Och det går ju jättedåligt har vi sett om man ser på siffrorna alltså att låntagningen finns kvar, vi har fler arbetslösa och sådär. Men vad är det man försöker styra upp nu då i och med den här budgeten? Sofia, vad har du snappat upp här?
No, alltså det stora som ju överraskar, tycker jag, mig överraskade med tanke på hur mycket man har pratat om att tämja den här skuldsättningen, så är ju de här skattelättnaderna som ungefär 1 miljard går åt till att liksom ge skattelättnader åt löntagare i olika löneklasser och 1 miljard ungefär till att stödja företagen, alltså sänka den här samfundsskatten från 20% till 18%. Mm. Alltså den här skatten som företag betalar på vinst, så att stödja företag och sen också oss vanliga konsumenter, att vi ska liksom köpa mera och vi ska få de här ekonomins hjul att rulla, som det heter.
Mm. Och hur kan man alltså mitt i allt bara gå med på ett 2 miljarders hål i budgeten när vi liksom...
Det blir inte ett hål eftersom det kommer att lappas med 600 miljoner nya skattehöjningar och 400 miljoner nya nedskärningar, hade jag siffrorna eller sen tvärtom.
Ja, okay. Men så den vägen får man tillbaka 1 miljard?
1 miljard, ja. Okay. Aha, men man ska ju tillbaka långt över 1 miljard till eftersom Sofia just sa att det är över 2 miljarder hela det här kostar.
Och varifrån får vi den, Freddy?
Den kommer av de dynamiska effekterna, det vill säga tillväxten sätter igång lite hårdare än vad den hade gjort om man inte hade gjort alla de här jättefina tillväxtåtgärderna. Mm. Så tillväxten ser till att lappa de här hålen sen någon gång.
Man tar också, som vissa från oppositionen har sagt, snabblån genom att ta 1 miljard också från den här statens pensionsfond, om jag har förstått det rätt.
Just
man
det.
Lånar 1 miljard därifrån, så att det nu liksom på kort sikt ser ut att man har täckt det här underskottet, men det är ju inte det är ju ett engångslån liksom, men medan man ändå har ökat de permanenta utgifterna har man ökat. Men det är där som den här dynamiska sen ska springa i kapp.
Men det där lånet behövdes ju. Man kunde ju också ha gjort så att det där budgetunderskottet blir lite högre och så väntar man på att de här dynamiska effekterna kommer, det vill säga att tillväxten tar upp. Men regeringen ville ta det här 1 miljardslånet för att täcka det här hålet som nu kommer att uppstå de nästa 5 åren innan då potentiellt eller eventuellt ska komma upp. Så man ville ta det här lånet för att när regeringsperioden slutar 2027 så har man inte ett sånt här ännu större budgetunderskott som bara väntar på att bli fyllt sen någon gång som sen nästa regering får ta äran åt sig för.
Ja.
Så, så därför tog man det här snabblånet för att siffrorna ska se snygga ut.
Ja, 2027. Alltså, så som nu finansminister Riikka Purra har försökt säga väldigt många gånger här, att man har inte gett upp det här stora och viktiga målet om att tämja skuldsättningen.
Men, eller balansera budgeten.
Ja.
Eller egentligen är väl målet att skuldsättningen i förhållande till BNP inte ska se fulare ut än den har gjort liksom. När man börjar.
Ungefär så, men om vi tittar på vad som har skett de två första åren så har det ju hett att statens pengar är slut. Det finns inte något. Vi måste spara. Vi måste liksom få ner de här statskassans utgifter. Mm-hmm. Det har hela tiden hett så. Och som många har påpekat redan så sa Purra ännu på hösten, eller var det i november, i något blogginlägg att det är inte tid för skattelättnader ännu. För det finns, de här pengarna finns inte att liksom slösa på det sättet.
Mm. Men vad var det som gjorde att man nu då inte hitta pengarna, men valde att all right, vi börjar ta från pensionsfonder och liksom, vi kör, är det alltså för att det är val på kommande? Eller alltså, är det så
enkelt? Har vi någon val på kommande?
Nej, men om två år har vi riksdagsval.
Om två år, jo men det är väl som just det, jo, man vill ha lite trevligare saker. Visserligen kan man ju säga så här att det där, nu förstår jag ju det att inte kan man ju spara sig rik, så att säga. Om man bara sparar och sparar hela tiden och det finns inga pengar till någonting, så får man ju aldrig den där tillväxten som någon kan komma sen i framtiden. Så någon måste man ju börja sätta pengar på eller liksom låta pengar gå till vad heter det, sånt här. Men det kunde man ju ha gjort för ett år sedan också.
Men det är det, just att den här tajmingen är ju det som vi måste liksom beakta här och inte bara lyssna på ekonomiska argument. Man kan ju alltid fråga ekonomer och experter av olika slag att hur funkar en viss åtgärd liksom isolerat? Är det här nu bra för tillväxten eller dåligt? Men det stora är ju liksom att kolla, är det här en konsekvent politik? Har man ändrat riktning på något sätt?
Någonting har ändrat för att idag, på fredag, det är ju fredag idag, så skriver ju Helsingin Sanomat att Riikka Purra, alltså finansministern, som har varit just den här som har sett till att vi ska spara och inte slösa, att hon ännu för några månader sedan, ja det sa du just, för några månader sedan så sa hon ju så här med att hennes, så att säga, man lyckades vända henne och då med man som menar man samlingspartiet här som absolut vill ha nu lite presenter till i form av skattelättnader och lite presenter till företagen också. Att man lyckades vända henne här för några månader sedan bara att nu är det dags då att ta fram de här slöseåtgärderna.
Alltså det som jag läser av, alltså hur ekonomiska experter analyserar det här nu då, så de säger ju att ja, alltså att få se nu. Alltså det kan man säga baserat på vad det sitter här att absolut nu börjar det peka uppåt så här så förstås regeringen måste ingjuta som känsla i sig gällande det gör. Jag läser om den obundna tankesmedjan UTAK som tillsammans med Finlands social och hälsa RF och tjänstemannacentralorganisationen har kört lite av Orpos siffror och våra siffror i EU-kommissionens skuldräknare som EU-kommissionen använder för att beräkna hur kommer det att gå för ett lands skuldsättning och lån och sånt här. Debt Sustainability Analysis. Och den maskinen berättar att Finlands skuld kommer inte att försvinna någonstans utan det kommer att och liksom, det här kommer inte att ändra på någonting på lång sikt, säger EUs officiella maskin i varje fall.
En liten disclaimer att det här UTAK tror jag grundades av några ekonomer som oftast är lite så här motströms och får majoriteten av de andra ekonomerna att
nytt ekonomiskt tänkande.
Nytt ekonomiskt, just det.
Just det. Ja, okay,
att det här brukar det vara.
Men man kan säkert lita på EU-kommissionens skuldräknare i varje fall.
Så. Men det som jag tänkte på att Petteri Orpo när det var presskonferens, så han ville föregripa all den här kritiken som kommer från oppositionen och från politikpodden och allting här efter det här. Och han inledde med att säga att det där, eftersom läget i världsekonomin är så osäkert, så måste vi nu börja göra de här tillväxtåtgärderna. När man ju tidigare har sagt att eftersom läget i världsekonomin är så osäkert, så får vi inte nu liksom, eller måste vi vara noga med att inte överskriva budgetar och så här.
Ja.
Så det visar egentligen bara att man kan motivera politiska beslut med precis samma motivation trots att besluten är olika.
Ett annat fint citat av statsminister Orpova också. Han sa så här att om det inte pågick, vet ni, handelskrig ungefär, och om Ryssland inte höll på att anfalla Ukraina, så skulle det gå bra för Finland.
Om kuddarna i luften får
det. Om man tar bort de här sakerna, så då skulle det gå bra för Finland. Och det lät lite sorgligt när han sa det.
Jo, det riskerar ju bli lite sådär som också med regeringen. Marin hade ju också sådana här stora force majeure-kriser som drabbade ekonomin, corona. Pandemin och så kan man ju efteråt, om de här målsättningarna man har satt upp inte uppfylls, så kan man ju alltid säga att nej, men det var coronapandemin och nu kommer det att heta men det var Trumps tull. Alltså det finns en sån här brasklapp man kan använda i vilket scenario som helst om de här dynamiska effekterna nu inte börjar liksom infinna sig.
Kan vi prata lite om dynamiska effekter? Vad betyder...
Vi måste bli lite mer dynamiska här.
Vad betyder en dynamisk effekt? Vad då?
Dynamisk kommer från det grekiska ordet.
Kan vi inte gå så långt tillbaka?
När
regeringen Orpo talar om dynamiska effekter för att man gör lägre skatter för rika, vad är det man menar då?
Det är hoppas-hoppas-effekter.
Ja, och vad betyder det?
Och det är svårare att räkna in när du har en budgetbok och du har utgiftsposter, så då är det svårare. Det är ju sådana osäkra element. Om man tittar på vad man har gjort de två första åren, så har man ju just fokuserat på sådana saker man kan mäta. Alltså man kan sträcka över, här skär vi lite i det här stödet, då får vi en statisk effekt på så och så många miljoner. Och det syns direkt i budgetunderskottet och så vidare. Men de här dynamiska har man ju inte, man har ju inte vågat hoppas på dem tidigare, men nu sätter man all tro till dem.
Eller man har ju sagt om, att om man kör ner socialstödet, så kommer det att ge den dynamiska effekten att folk börjar jobba istället. Så sådana dynamiska drömmar har ju regeringen haft, men det har ju visat sig att det stämde inte, för att vi har fler arbetslösa hittills åtminstone.
Inte ännu, men det kan komma.
Men så alltså dynamiskt betyder att man knäpper händerna och hoppas.
Det kan göra det, men det där ni ska inte vara så cyniska här, eftersom om vi säger så här då, att okej, vi räknar bara med statiska effekter, det vill säga de verkliga pengarna som vi har använt på det här, och det är det enda effekten som vi räknar med, då kan man ju aldrig göra någon sorts man kan aldrig, för det första aldrig någon tillväxtåtgärder, man kan aldrig ta lån för att försöka investera i någonting så att det skulle bli bättre i framtiden. Då skulle det bli en ganska så här konservativ fiskalpolitik, lite som guldfotspolitik, att vi kan bara använda så mycket pengar så vi har guld i centralbanken. Och det leder sen i den moderna ekonomin till slut till recession.
Men det är väl kanske det som skaver, att jag upplever det som ett så enormt hopp på bara några dagar. Från saxen och en finansminister och en statsminister som säger vi är i skiten. Och då är det jättesvårt att över en natt mitt i allt känna det där hoppet. Och det där drömmarna och det här dynamiska filisen.
Just det. Och där håller jag med.
Ja, och det känns lite som att om vi ska använda den här metaforen skuldskeppet som man har pratat om väldigt mycket då i början av regeringsperioden också, så det känns som att det här skuldskeppet har liksom gått på grund, och nu evakuerar man de där passagerarna som man tycker mest om, de där som man skulle vilja, liksom, kom du här i livbåten och
du
får flytväst, men du får bli där och simma om du nu kan, nu när du har skurit dina stöd, men sin om du kan simma. Så det är lite så som jag ser på det här, att det här skuldmålet, man har märkt att det blir inte något det här. Så nu kan vi lika bra börja hälla pengar på de väljargrupper som tycker om oss.
Vi skulle ta ett citat av Petteri Orpo. Han pratade i riksdagen här i torsdags, och han konstaterar att orsaken till att regeringen gör det här, det är helt enkelt för barnen.
Suomi kääntyy, ja se on se viesti, jonka me haluamme lapsille lähettää, että me haluamme pitää huolta siitä, että Suomessa on tulevaisuudessakin hyvinvointia, ja se perustuu työhön, yrittämiseen ja kasvuun.
Kiitoksia.
Allt det här dynamiska och allt det här, man gör det för barnen helt enkelt.
Och han vill att det här budskapet ska...
Men det låter också lite desperat.
Han vill att budskapet ska äta i barnen, så att vi kan gå hem nu till våra släktingbarn här och det där i dagisåldern och berätta om
pappa,
allt som beslöt.
Pappa, varför sänkte de marginalskatten?
Och hur är det med de här dynamiska effekterna?
Om vi tittar lite på partierna, vad har liksom partierna ordnat åt sig själva, tycker ni, i den här budgeten? Om vi börjar med samlingspartiet.
Först och främst, samlingspartiet har först och främst ordnat med skattesänkning till företagen som jag tror att var, säkert var SFP nog med på noterna där, men nu var det ju främst samlingspartiets liksom stora, stora dröm och stora löfte.
Och det stod också i den här Risto Murtos rapport.
Just det.
Han skulle vilja ha 15% faktiskt.
Mm. Vissa ligger med lite sådana här villkor, alltså jag tror att Murto hade talat om att nu ger man ju en allmän skattesänkning på 2% till företagen på den vinst de betalar, den vinst de får, alltså från 20 till 18. Jag tror att Murtos grupp hade väl talat mer om att man skulle försöka rikta de här till sådana företag som på riktigt lovar eller på riktigt satsar på investeringar och sånt. Nu blir det en allmän sänkning till alla.
Till alla företag, och det har ju varit en kritik från ekonomer också, att det beror lite på. Alltså, enligt forskning, vad jag nu har förstått, till exempel VATS forskning, så är de här små företagen tycks inte använda de här pengarna de får så att de skulle investera det tillbaka i företagen.
Mm. Och vi vet ju inte vad företagen kommer att göra med den här skattesänkningen. Att vi hoppas att man investerar. Men jag måste säga bara till det att de som kritiserar att man inte riktar det till liksom vissa företag, så det kan man ju också säga att det där inte det är helt oproblematiskt heller att börja rikta skattestöd. För det första så liksom, blir det ett lapptäcke. Det blir liksom osäkert vem det är som egentligen får. Företagen måste försöka liksom trixa och fiffla så att de just får den här skattesänkningen. På det sättet är det liksom så där skattetekniskt säkert bättre att om man nu måste ge en skattesänkning, att ge den bara till alla.
Mm.
Men där är just det att om man måste ha det, då borde ju företagen börja också det där, investera.
Mm. Och den här 18% är väl jättelåg. Tyskland har alltså 30% och Sverige har 20,6% om jag minns rätt. Så att vi går verkligen lågt här.
Jag tror att vi blir näst lägst efter Irland.
Okay, just det.
Ja. Den har ju sänkts flera gånger då under Katainens regering 2010-talet, och Finland har ju alltså inte haft tillväxt på vadå, 15, 16, 17 år.
Typ så.
Så att man kan ju inte skylla bara på det, men att det säger bara att det är svårt.
Jag undrar där hönan eller ägget, att företagen har sett att det finns inte något tillväxtutsikter, så att det här skattesänknings, det här mer vinster som de kan få, så den har gått istället till att dela ut som dividender istället för att, alltså regeringen och vi alla vill ju att företagen ska investera, det betyder att man får mer tillväxt. Och nu när vi ser Donald Trump och de här tullarna och prognosmakarna har börjat sänka sina prognoser, och jag vet att finansministeriet kommer att sänka sin prognos ganska kraftigt när det kommer ut nästa vecka med den. Då tittar företagen på det här att det där, i de här osäkra tiderna är det bäst att sitta och ruva på pengarna eller dela ut dem till ägarna. Så det kan hända att hela den här skattesänkningen går åt att betala dividender till vad heter det, ägarna.
Mm.
Vilket ju alltså inte meningen. Då har ju staten gått att finansiera någonting sånt.
Ja.
Hur är det med sannfinländarna? Liksom, what's in it for them i den här budgeten?
Och för det första att de här skattelättnaderna då gäller alla löneklasser. Det skulle jag nog kunna tro att det är. Och det var ju den skattesänkningen som kostar mera.
Ja.
Visst.
Just det, just
och den här marginalskatten är en sån som den här för höginkomsttagare, den har mera belägg för att den faktiskt betalar sig själv tillbaks, men den här skatterean för oss alla andra, eller vad ska vi säga, låg- och medelinkomsttagare, så den är dyrare, den är osäkrare, och där kan man ju tänka sig att Riikka Purra har också vill efter en brakförlust i dubbelvalet också lite få igenom någonting eget.
Det lär ska ha kommit lite sånt budskap tror jag också från fältet i Sannfinländerna att det där. Men jag tycker att där blev man lite med man liksom föll på rumpan åt båda hållen att det där. Dels är det ju fortfarande ojämlikt eftersom de här skattesänkningarna är mycket större för det rika, alltså inkomstklyftorna kommer att öka. Men dels blir det ju inte effektivt eftersom det kostar så mycket att också försöka få det rättvist i det här, så att det blir varken rättvist eller effektivt om man ser det sådär.
För en låg inkomsttagare så talar man om typ sådär, i bästa fall, vad är det, 200 i året?
Om du inte är fackmedlem, om du är fackmedlem så får du mycket mindre eftersom det här fackföreningsavgiften så kommer man nu att måste betala till full om man får inte skatteavdrag.
Att även om alla fick skattelättnader så finns det en massa också sparåtgärder här. Det är en lång lista på sparåtgärder som ändå också lite äter upp den här fördelen för många människor.
Kommunerna får ju mindre pengar och där talas det om att kommunerna kan komma och måste höja skatten, och då kommer ju det också att avstås av folks pengar också.
Och då får kommunerna själv välja förstås hur de använder sina pengar där, och då kan det hända att de tar bort det från utbildning. Så
tror jag. Det finns en sån.
Jag ser andra fingeravtryck av sannfinländarna här, till exempel den här sänkningen av matmomsen, alltså med 0,5 procentenheter sänker man matmomsen, eller man sänker alla de här som nu är på 14%. Och om man tänker på maten, så den är helt obefintlig, helt marginell. Ingen kommer att märka det i någon sorts maträkning, eftersom det handlar om på en räkning på 300 euro till exempel. Så jag räknar ut att om du har 300 euro i veckan som du satsar på mat, så handlar det om 1,35 euro. Alltså det försvinner ju i liksom prishöjningar.
Okay. Du kan så här köpa en slickepinne.
Jo. Men samtidigt kostar det 150 miljoner euro för staten, den här sänkningen. Ja. Så jag kan inte säga att det är någonting annat än att man bara ville ha någon sån här virtue signaling, som det heter, att den här regeringen är så woke att den vill ha virtue signaling, att titta, nu har vi sänkt matmomsen, yes.
Ja, och sen det mest tydliga avtrycket av samfinländerna är ju förstås utvecklingsbiståndet som skars ner än en gång. Det har ju redan skurits ner med över 1 miljard euro, men man ville ha ett till litet sådant avtryck att se. Genfode.
Och där har det varit lite olika. Det har varit 50 miljoner och sen talar om 30 miljoner. Vad är liksom...
Ja, alltså 50 miljoner har man skurit i utvecklingsbistånd. Alltså den här långsiktiga hjälpen som man ger till en rad olika länder. Sen finns det ju mera akut humanitär hjälp som man till exempel nu riktar mer till Ukraina och olika andra humanitära katastrofer, förstår jag det som. Mm. Så att där kommer det 20 miljoner till. Men det riktas ju om de här pengarna från vissa länder till andra länder. Mm.
SFP har varit noga med att man ska säga att regeringen har skurit 30 miljoner och inte 50 miljoner som Sannfinländarna har försökt meddela till sina väljare.
Ja, om man ser på hela liksom, budgetmomentet så kanske det stämmer, men pengarna riktas om.
Alltså om man säger att det är 30 miljoner, så då räknar man med det där 10 miljonerna eller 20 miljonerna till Ukraina och andra.
Ja.
Precis, ja just det.
Men samtidigt måste jag säga ändå, den här 50 miljoner, alltså den här hela summan, det här 2 miljarder, så 50 miljoner är en liten struntsumma. Ja. Varför ska man gå och skära bort 50 miljoner, som ju ändå är mycket för de här organisationerna som jobbar med bistånd? Mm. Och just därför, för att man vill få det där ordet bistånd, och nu ser vi bistånd. Jag har sett på det där Twitter och de här sociala medier att Sannfinländarna har sådana här planschat.
Ja.
Nu skar vi ner i biståndet igen. Sannfinländsk politik, det var det du ville ha.
Centerns Antti Kaikkonen stödde. Han sa att det var bra att man skar ner i bistånd, för man måste skära ner någonstans.
Ja, och sen också för att man inte fick igenom det här med, man fick inte upprivet den här klimatlagens målsättning på att Finland ska vara klimatneutralt 2035. Där skulle Sannfinländarna jättegärna ha önskat att man skulle inte ha det där, kanske flytta på målstolpen, eller åtminstone satsa mindre på det. Men där
det bara liksom, det blev ingenting.
Satt ner foten väldigt snabbt där på den där första presskonferensen och sa att nej, att regeringsprogrammet håller.
Mm. Men det är helt död för ett försök av Sannfinländarna, eftersom det finns ingen som egentligen vill eller hemskt mycket skulle jobba för att frångå det där klimatmålet. Varken miljöorganisationerna naturligtvis, men inte hela storindustrin. De vill ha det här målet så att de kan liksom då investera så att de har det här liksom...
Det känns ganska symboliskt. Ja.
Sen sänker de, alltså ministrarna ska sänka sina löner, och det är ju något som Purra slår sig för bröstet för hon berättar, hon har talat mycket om det här. De sänker sina löner med 5%, och då räknar jag, alltså de tjänar ungefär, som Finlands minister tjänar du 11 000 i månaden. Orpo som statsminister tjänar med 14 000. Så ungefär 550 euro mindre i månaden för dem. Du pratar med justitieminister Lena Meri om det.
Ja, jag stod i riksdagskorridoren utanför Sannfinländarnas riksdagsrum igår och tänkte ta lite kommentarer. Jag tänkte mer på det där, hur de tänker försvara sig när de sen i plenisalen kommer Socialdemokraterna och resten av oppositionen och säger att Sannfinländarna gav skattesänkningar till de rika. Då sa Lena Meri, men hon där parerar med att vi sänker våra ministerlöner. Så här lite.
Sitten aikaisemmin on tietysti puhuttu siitä, että ministeritaso osallistuisi, ja nyt me osallistumme myös lisäksi.
5%?
No, pitäisikö se olla 100? Jokainen nyt varmaan jonkun palkan antanut.
Borde vi ha sökt 80-100 för att du ska vara nöjd, sa hon till mig.
Men ministrarna njuter ju av de här skattesänkningarna också, så att de kommer ju att få behålla några hundringar mer i månaden. Hey, som men, balanserar upp deras 5-procentiga lönesänkning.
Sa du att det var 550 i månaden för en minister?
Ja, typ något sånt, 600 euro kanske.
Ja. Men det är ju ändå, nu ska vi inte vara för negativa, alltså, nu är det ju ganska mycket pengar ändå. Och 5%, fast man har en lägre lön, går med på 5% lönesänkning. Jag menar, där kan man kanske, vi kan ändå säga att där gjorde ju
ministrarna ett bra jobb.
Ja, som förstås också är så här virtue signaling. Det har ju absolut ingen skillnad från statsbudgeten, men det ser ju jättebra ut.
Men då slår vi fast att ministrarna gjorde ett bra jobb. Det är helt fel.
Och att de är osjälviska goda medborgare.
Men om vi ännu pratar om partierna och de här avtrycken på
vi har pratat om Samlingspartiet, vi har pratat om Samfinländerna. Ska vi gå vidare till SFP?
Ja, arvsskatten pratar det är mycket om på förhand eller SFP och Samlingspartiet tycker jag om att det där, alltså det som har varit på tapeten och som Risto Murto också har föreslagit är att slopa den här arvsskatten och reformera den till ett sånt här överlåtelseskattesystem istället. Men så blev det ju nu inte, utan man höjer den här nedre gränsen för hur både för gåvor och arv. Så det blev inte riktigt så som man kanske hade önskat. Men prislappen för en sån reform skulle också ha varit ganska hög.
Ja. Men det där var väl lite så
här, upp till 30 000 kan
från
du nu
20 upp till 30, precis, ja.
Och gåvoskatten från 3 000 till 5 000. Men är det där inte ett sånt här beslut som man kan säga att alla blir nöjda?
Ja, jag tror det. Att man tar där i nedre ändan. Men sen också...
Finns det något annat SFP
i det här? Ändå de där biståndspengarna, fast det nu är det här att Sandfinländerna säger att det var 50 miljoner till SFP, 30 miljoner. Om det stämmer de uppgifterna att Sandfinländerna drömde 130 miljoner nedskärningar i biståndet i bordet från början, så då har ju nog förstås, eller då kan man säga att SFP hade liksom fått sitt avtryck på det, att de lyckades få ner den här siffran så där mycket. Inte förstås till partiets liksom... Det var inte optimalt för partiet och allra minst för Eva Biodé som säkert kommer att rösta emot den här.
Men det som ju lyser med sin frånvaro här är det som SFP själv pratade om i augusti förra året. Ja. Alltså det här med att satsa på, att satsa på invandrad arbetskraft, att det är det viktigaste vi kan göra för att få tillväxten igång
sa
i det här landet.
Sa inte också att de vill att man, det här ska synas nu, just nu i den här halvtidsöversikten?
Så sa han då. Och sen har man då tonat ner det här pratet om arbetskraftsinvandring eftersom vi har ett annat parti som är väldigt mycket emot det. Alltså Sannfinländerna. Och ett konkret mål som då lyftes upp och som du också frågade om här i samband med förhandlingarna var det här med att sätta ett sådant här siffermål på 40 000 invandrare i året. Att man skulle faktiskt lagstadga om en sån sak. Det har vi inte hört.
Eller åtminstone ha ett sånt mål att nettoinvandringen. Ja. Men är det så då att då talar man inte om sådana här utbildad sådana här arbetskraft som alla partier förstås suktar efter. Utan det är
rika schweizare och sådana här.
Ja, just det. Och så flyttar in för att få företag och betala skatt.
Jag är riktigt säker. Men de hade flera tillväxtåtgärder som hade att göra med just invandring. Någonting fick de väl igenom här. Någon slags incitament för folk som flyttar tillbaka till Finland.
Nu ska det stämmer det. Men det var väldigt krottigt. Men du har helt rätt.
Men att det liksom...
Som kunde appliceras på sjukskötare som återvänder från Norge eller någonting i den stilen. Ja.
Ja, det var den här SFP-idén att de skulle få någon sorts... Ja. Skatte.
Ja. Men sen alltså undervisningen som ju är SFPs ansvarsområde, så där alltså högskolorna får ju 57 miljoner mindre, kommunerna får mindre pengar och kommunerna ansvarar för undervisning och studerande utanför EU ska betala för sig när de kommer hit och studera.
Men
där är det ju ganska oflyt.
De här nybörjarplatserna på universiteten ska ändå höjas, det var ju det som Adla Krytz nämnde specifikt på den här presskonferensen, så att det är lite... Och om du tänker på högskolorna, hur ska det gå ihop? Alltså man ska ta in fler och få ut fler, men man har också mindre pengar. Att man måste ju liksom...
Men blir det så med mycket av det här budgeten? Alltså det är plus minus noll när du börjar räkna ihop de här olika
sakerna. Jo, och sen riktas ju pengarna om på ett sätt. Mera till vissa grupper och mindre till andra. Det är ju det som också sker här, fast vi har blivit plus minus noll.
Men det där att utomeuropeiska studerande ska börja betala avgift, alltså studerande avgift, är det en nedskärning i utbildningen? Eller kan man se det som mer pengar till, om man använder de pengar till?
Det har du helt rätt i, en bra point. Kristdemokraterna, vilka tunga kristdemokratiska spår CV. Nu börjar de båda titta noggrant i sina papper.
Vem var nu partiordförande?
Sari Essayah, hittar vi något kristdemokratiskt i denna budget?
Hon var åtminstone den enda som nämnde sådana radikala ord som social rättvisa och sådana saker där på presskonferensen.
Ja.
Närstående vårdares bidrag. Nej, nu ska jag inte gå.
Jag kommer ihåg att hon räknade upp en lång lista med så här regionala små presenter till olika delar av landet.
Jo, just det. Ja. Jag ska riktigt läsa pappren här.
Men himlen på jorden nämnde hon inte.
Nej, inte ännu i denna budget i varje fall.
Det blir nästa år.
Oppositionen hade ju mer eller mindre fest när de fick ta emot den informationen. Västerförbundets Minja Koskela kommenterade så här. Hon sa att det är inte förvånande att regeringen höll sin presskonferens så sent på kvällen eftersom det de sa inte tålde dagsljus.
Åh, där fick hon till det.
De gröna Sofia Virta, hon undrar vad som har varit i påskäggen när regeringen efter påsken presenterar sånt här. Socialdemokraternas Mattias Mäkinen sa att regeringen är inte bara dålig, den är den sämsta någonsin.
Oh.
Oppositionen har ju haft en fest.
Vilket man ska ha. Och de kommer att fortsätta ha den länge. Och jag tror att oppositionen, speciellt Centern och Sannfinländarna, Socialdemokraterna kommer att nu kanske mera vända sig åt Sannfinländarna igen. Man har ju haft den här taktiken att man liksom vänder sig till Petteri Orpo istället liksom förbiser Sannfinländarna för att man är rädd att ge dem mera uppmärksamhet. Nu tror jag att man kommer att börja klämma åt med det här som man kallar för skatterea för de rika.
Just det. Och i någon skede talar man ju om regeringen Purra istället för regeringen Orpo. Minns ni där i början av det första året kanske. Mm. Så man återgår lite till det, tänker
vi. Vi återgår lite till det, ja.
Just det. Ja. Mm.
Men det här kommer att fortsätta länge, som sagt. Jag förutspår nog att Purra kommer att få lite svårare än tidigare. Och vi säger så här, tidigare när vi hade den här nedskärningspolitiken så kunde Purra vara en Finlands Margaret Thatcher. Och då var det lätt att bara hålla sig på den här linjen och alltid vara järnladyn som liksom skitar i det här positionens kritik om social jämlikhet. Mm. Så här.
Burra ville ju inte ha en enda vän.
Nej, hon vill. Men varför har hon då sett till att de här skattesänkningarna också skulle riktas till låg- och medelinkomsttagarna, om inte för att försöka putsa skölden lite åt det här hållet, sätta lite jämlikhetsstritt på sitt partis sköld. Mm. Men då samtidigt har hon gått ut ur den här rollen. Hur ska hon nu då försvara? För att det är ju inte tillräckligt mycket jämlikhet det kommer. Som sagt kommer inkomstskillnader att öka antagligen efter de här åtgärderna. Men så då har hon samtidigt tagit steget ut i att också vilja vara lite för liksom jämställdhet och värna om de låginkomsttagarna. Hur ska hon försvara sig nu?
Det är ju hela tiden att hon får balansera mellan att vara, när hon finansminister och när hon Sannfinländarnas ordförande. Det är jättesvårt också för oss kanske att följa med. Att när säger hon vad, i vilken egenskap. Hon sa här tidigare också, när det hade gjorts mycket nedskärningar i sociala stöd och man pratade om att blir det några sysselsättningseffekter, så sa hon att inkomstskillnader kan tvärtom var en bra sak, att det är ett tecken på ekonomisk tillväxt i bästa fall. Och det är ju alltid det här att det kanske inte är fel i sak att säga så, men det är kontexten där man väljer att säga den saken. Alltså när man pratar om nedskärningar i sociala stöd så säger man att inkomstskillnader kan vara ett tecken på tillväxt.
Alltså, inte den här diskussionen passar den.
Nej, liksom. Och lite samma nu att man talar om tillväxt i det här sammanhanget där man ger stor skatterea. Även om tillväxt ju har varit alltså målet också hela tiden när man har skurit ner de senaste 2 åren. Alltså tillväxt är temat för en höger regering. Att det är liksom, man måste vara jättenoga med att liksom syna den här kontexten för hur de här ekonomiska, vad ska vi säga, den ekonomiska vetenskapen används av politiker. Det är jättesvårt.
Men det där som du sa alltså, att hon, när är hon partiledare och när är hon finansminister? Där var just det där just tror jag tycker jag pointen för att det där, hon är ju mest varit nu finansminister och för det egna partiet så har hon så hårt i sina egna nypor att hon inte behöver leka partiordförande hemskt mycket. Men nu börjar det som du sa att det blir ju snart val här, nå, 2 år är det nu snart. Men i varje fall måste man börja nu liksom mellow out för att liksom sen i riksdagsvalet som är Sannfinländernas allra viktigaste val, där måste man kunna då liksom ha, vara partiledare igen. Det är alltid jättesvårt för sådana statsministrar och finansministrar som har varit partiordförande att sen liksom sadla om inför valet.
Jo, insatserna är jättehöga för det partiet att, med tanke på riksdagsvalet som du sa.
Ilta Sanomats Timo Haapala beskrev
Grand old man
redaktör på Ilta Sanomat, han beskrev att det som nästa regering får i famnen är ett ämbar med skräp. Vilken är er analys? Vad är det man kommer att ärva nu? Alltså ser vi på de här lånestaplarna så nu har man jämnat ut lite genom att låna lite pengar från pensionsfonden, men sen så stiger alltså de här lånekurvorna bara de kommande 5 åren. Mm. 4 och 5 åren alltså helt
åtminstone
stadigt.
Har man nog skapa en viss samhällsklyfta, alltså mellan de som nu ännu mer hatar den här regeringens politik och de som förstås, alltså det finns anhängare också, men att det finns liksom den här tudelningen blir liksom ännu djupare tror jag av sådana här kursvändningar i den ekonomiska politiken.
Och vi ser ju redan på de här prognoserna för det där budgetunderskottet att efter 27 så ökar det plötsligt och det där ploppar upp igen när det här, vad heter det, miljarden som man försökt lappa ta slut. Men där blir det ju intressant sen att om nästa regering ärver ett ämbar med skräp och det där, vi tänker att det där i valet så får Socialdemokraterna och Samlingspartiet relativt, Socialdemokraterna vinner valet, Samlingspartiet tappar inte allt för mycket och det börjar bli tal om en blå-röd regering. Hur tänker då Samlingspartiet när man då ska skriva ihop den här regeringsprogrammet som ju ska lappa allt det kaos som den förra regeringen skapar. Så det där, hur ska man då komma överens med Socialdemokraterna som förstås vill ha då en mer socialt jämlik, liksom man vill ha vänsterpolitik och utgifter och så här. Och Samlingspartiet samtidigt säger att men herregud, den förra regeringen slösar så jäkla mycket efter sin halvtidsöversikt att nu måste vi börja spara.
Nej, det pratas alltid om det här röd-blåa inför varje val, men det känns hela tiden mindre och mindre sannolikt med tanke på just vad jag försökte säga det här med att hur delade man är i opposition och regering.
Ja, men som Cheek säger, kuka muumuka. Vad är alternativet i blå-röd regering?
Hel röd-grön.
Ja, om de får vara.
Det vill säga, vad säger du, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet?
Och de gröna.
De gröna.
SFP förstås.
Om
Vänsterförbundet fortsätter att gå framåt så här, de gröna inte tappar allt för mycket så...
Ja, en likadan som
vi har inte haft en vänstermajoritet sedan 1966 tror jag i det här landet. Det kommer ju inte att få nu heller.
Men plus centern sådär som förra gången. Mm. Att centern är ju kanske liksom spelbyggaren här då.
Fast allt man ser på, tycker jag på Antti Kaikkonen så är det där, se han nog till att hålla avstånd till den där. Men okej, du har rätt.
Vi kommer att göra avsnitt där vi svarar på dina frågor och funderingar gällande finländsk politik. Om du har något som du funderar gällande finländsk politik, hur saker och ting fungerar eller hur de borde fungera eller varför de inte fungerar så som de gör, maila oss och så ska vi ta upp dem sen här om några veckor. Vart mailar man, Sofia?
Politiken @yle.fi.